Dags nu för fotbollspanel. Hej och välkommen säger jag till Sportexpressens Daniel Disko Kristoffersson.
Alltid lika trevligt att vara här.
Ja, men det är jäkligt kul att du är här också. Nu ska vi surra fotboll så det står härliga till. Vi ska börja i Sverige med Allsvenskan. Fotbollshysteri skulle man kunna säga i landet. Allsvenskan är igång. Bara premiäromgången sågs av dryga 120 000 människor på plats runt om i arenorna i Sverige. Två omgångar är spelade och leder Allsvenskan. Det är ju Gävle.
Norrlandsfönstret står på vidgavel.
Här trodde du inte, va?
Nej, det får man säga. Gävle har imponerat. Framförallt Roger Sandbergs anfallsfotboll. För man ska komma ihåg att han har ju gjort om Gävle, möblerat om lite grann. Även fast de spelar 4-4-2 så är det offensivt och det är rätt fin fotboll som de spelar. Så att han har liksom inte spunnit vidare på det här Pelle Olsson-fotbollen, utan det är Roger Sandbergs offensiva samba-Gävle som vi ser.
Och leder skytteligan, det gör Johan Oremo med 3 baljer på 2 matcher. En straff senast. Det är inga, kanske Zlatan-mål, men det, han gör sina mål.
Ja, han gör sina mål. Jag tror han gynnas också av det här spelet. Sen har han en rätt bra radarpartner också, Dio Williams, som också har gjort det bra. Sen har Gävle också flera andra nyförvärv, doldisar, med David Fällman för AIK, mittbacken, som har gjort det väldigt bra. Och han har Johan Bertilsson, Anders Båt och många sådana där som inte har lyckats i andra klubbar som förädlas i Gävle. Men vi får ju se hur långt det håller.
Ja, Fällman som förut var med här i Rocksporten för ett antal veckor sedan när vi laddade upp inför Allsvenskan, och då sa han att de inte kommer att åka ur. Det var ju lite folk som kanske trodde att de skulle kanske ha fått det tufft att hänga kvar, men ja, Gävle hänger alltid kvar. Ja, men de tappade Simon Lundevall till Elfsborg, ja, som var, gjorde väldigt mycket poäng i fjol. Men, och nu är det bara spelade 2 matcher här, såklart. Man kan ju inte dra några slutsatser av det, eller kan man det?
Ja, man kan ju dra slutsatsen att de har fått en bra start och att de fortsätter köra på den här offensiva fotbollen. Jag tycker det är bra också att även fast det kanske inte var jättelyckat i fjol, de fick kvala, så kör de, vågar de köra vidare och stå fast vid sin linje. Så att nej, det ska de ha cred för.
Mm. I övrigt då, av de här 2 omgångarna, jag kan ju tycka att det är lite kul att Malmö AIK slutade 0-0, att det fortfarande finns en nerv. Det vore ju tråkigt om Malmö hade vunnit med 3-0 och bara bombat iväg direkt här nu. Håller du med mig?
Ja, det gör jag. Och den debatten vi hade fått då, att då har ju alla de här som har sagt att Malmö ska vinna Allsvenskan i 5 år i rad, liksom har fått vatten på sin kvarn då. Nu visar ändå AIK att med Nabil Bahoui som inte var med, så att det går att skaka Malmö som hade ordinarie lag då, Rasmus Bengt som var bänken bland annat. Så att, jag tror det var bra att det blev 0-0 och att Malmö fick en tankeställare om att det här kommer inte bli någon enkel promenadseger för dem.
Nej, kanske inte. Inga 10-12 poäng som folk har pratat om. Vi tuffar vidare i Rocksporten. Snart ska vi prata mer allsvensk fotboll, fast med en lite annan vinkel. Vi ska prata om den här hysteriska domarfokusen som råder. Jag förstår ingenting. Disco förstår lite mer. Vi ska snacka om det alldeles strax. Allsvensk fotboll pratade vi nyss. Nu ska vi prata domarfokus. Du får ursäkta Disco här nu. Men du vet att i körschemat här så har jag skrivit typ 14 rader här nu.
Ja, jag såg det. Jag tänker det var en hjärtefråga för dig.
Jag tänker läsa lite grann rakt av här, för jag brinner ju snart av. Nej, men alltså det här är ju en grej som jag på riktigt kan bli vansinnigt trött på. 2 omgångar in i serien är vi. Det har varit 4-5 stora samtalsämnen redan och alla har handlat om domarinsatser. Seymour ägnade exempelvis typ 10 minuter åt den tveksamma straffen plus röda kortet som Malmö fick när de mötte Sundsvall. De vann ju med 4-1, så fan ska vi prata om det där för? Ja, det var fel. Om vi stannar där förresten. Det var inte fel. Eller? Du pratade med domaren efteråt.
Ja, jag fick ju nys på Lerieus här efteråt. Och när han kom ut och jag tänkte, jaha, nu kommer jag snacka med han här. Så då kommer han och be om ursäkt. Och att, jag har sett bilderna nu och det var fel av mig liksom. Men han sa, nej, nu har jag sett bilderna och jag är bara säker på att jag gjorde rätt.
Det är ju i och för sig en parentes här lite sjukt, för att alla har ju sett 1000 priser här, ja, och det ser inte som beröring. Skitsamma, vi fortsätter. Det var det i alla fall. Några dagar senare stod de och älta om Nahir Besara, om han var offside eller inte i ett skede borta mot Elfsborg där det inte spelade någon roll. Det var ingen målkans någonting. De stod och diskuterade offside-regeln i studion i 10 minuter och domaren ska han vifta eller inte. Häcken skulle haft en straff som visserligen nu Strömbergsson jäkligt snyggt har erkänt, ja, att okej, okay, de skulle haft, vad Häcken Djurgården blev vettet, Häcken skulle nog haft en straff där Dardan Rekshepi inte ramlar utan han står upp och då får han ingen straff. Han har erkänt det, Strömbergsson. Baftan borde bli utvisad, tyckte någon där. Anders Svensson borde bli utvisad. Levicki borde bli utvisad. Goitom tog med armen. Alltså, hur orkar ni, Disco? Ja. För det är ju ni, ja, journalisterna här som pumpar på.
Jag kan ju kanske ta åt mig lite av kritiken här att det har blivit lite mycket på en och samma gång. Samtidigt så har man ju fått väldigt mycket kritik tidigare över att domarna, vi kritiserade domarna. Ni måste liksom från fotbollssupportrar, ni granskade domarna, de måste också tåla kritik. Och jag kan väl tycka att visst, domarna har ett jättesvårt jobb och måste ha respekt för deras roll, men de är ändå proffsdomare, de tjänar rätt bra, de måste också kunna ta och granskas. Och när det blir såna här fatala fel så måste de liksom kunna ta kritik och ta den debatten. Och det tycker jag är bra som Lerius gör, även fast han stod på sig. Ja, men precis, även fast han stod på sig och även fast men som Strömberg som gör, går ut och erkänner. För jag tror att dialogen, om domarna har den här dialogen, tror jag blir bättre. Och sen tycker jag, det har blivit kanske lite mycket fokus, men så farligt tycker inte jag det var. Vi har ju också skrivit spaltmeter om publikfesten, tifot, alla snygga mål och alla händelser, och Anders Svenssons dragning av Kevin Walker och sådär. Så att, nej, jag är inte lika inne på din linje där. Men jag tycker som sagt att när vi gör fel, skriver fel, då får vi kritik. När spelare gör fel får de kritik. Och när domaren är fel ska de få kritik också.
Ja, fast det blir ju så mycket större någonstans när domaren gör fel här. Alltså, spelare gör ju fel hela tiden. Alltså, vi läser ju inte krönikor om att Henok Goitom missade friläget mot Malmö.
Nej, och men det nämns ändå sådär. Men samtidigt så har ju domarna den rollen också att... Ja, det är klart att om du har ju den rollen att det blir så mycket mer avgörande ett misstag från domaren. Mm. Det är samma sak som med en anfallare. Om han, ja, som du säger, missar ett friläge eller om en målvakt missar att ta bollen på mållinjen, då blir det så mycket mer när målvakten gör ett misstag. Det är ju de roller man har och det är väl det som kommer med domarjobbet.
Så det blir ingen löfte här om att du ska lova att göra mindre om domarna? Här.
Nej, mindre. Om de sköter sig så blir det nog mindre rubriker, tror jag.
Okej. Okay. Ah, ja, vi stänger den diskussionen här och så bombar vi vidare med numera fotbollspanel alldeles strax. Då ska vi prata om en viss herre. Ett Z kanske räcker för att förtydliga. Det är såklart Ibrahimovic. Han har varit i farten igen nu. Han är inte nådig, den är Zlatan, alltså. Rubrikernas man! Nu fortsätter fotbollspanelen med Daniel Kristoffersson som finns i studion. Och rubriken nu är Zlatan Ibrahimovic. Disco. Vart ska vi börja någonstans? Den här avstängningen, vi börjar där. Och han fick ju sitt straff här i dagarna. Efter de här, när han var ute och skrek att Frankrike var ett shit country. Att inte Frankrike förtjänade PSG och så vidare. Det blev 4 matcher. Det här har många svenska fotbollsjournalister jag har sett tyckt har varit alldeles för många matcher. Mm. Vad tycker du?
Jag tycker att det var väntat straff. Mm. Man visste ju att de skulle ta i med hårdhandskarna. Men, ja, vad ska man säga? Ja, det är väl hårt i den bemärkelse att han gör det i, liksom, i någon form av affekt. Han är förbannad efter matchen att de har förlorat. Visserligen har ju situationen gått för länge sedan och det är flera minuter efter det, men han är ändå förbannad efter matchen. Det är mycket adrenalin och sådär. Ser man det på det viset så... Ja, då var det väl för hårt straff tycker jag då. Han kanske kunde ha fått en saftig bot istället för att bli avstängd då. Men, men de har ju liksom gått på det här att han förolämpar domaren. Han liksom tar heder och ära av fjärde domaren och det gör han ju faktiskt. Och ska man se det i ett lite större perspektiv så är Zlatan, han har inte varit alltid så bra på att ta de här motgångarna. Han är inte världsmästare i att ta motgångar. Han hade någon, och så liksom tycker jag också det som har varit problemet med Zlatan. Alltså jag hyllar ju honom rätt ofta och jag tycker att han är en Sveriges genom tiden bästa fotbollsspelare. Men vi såg en sekvens här tidigare när han var pratade nedlåtande till en journalist som stod med och filmade och intervjuade själv. En fransk journalist som man sa liksom att det var amatörmässigt, att det inte var budget och så. Så han sparkar ju på de som ligger och det gör han ju också här på den här fjärde domaren som tjänar liksom inte ens i närheten av vad Zlatan gör och han är så mycket större och han liksom pissar på den här fjärde domaren. Så att jag tror att det är så de här franska disciplinnämnden har tänkt och då är det väl ett helt rimligt straff. 4 matcher, det är inte livstid heller.
Alltså vi i Sverige här nu och kanske då stora delar av sportjournalistkåren eller fotbollsjournalisterna är ju väldigt blågula här.
Jo, men
väldigt subjektiva
här.
För om man kollar i franska ligan på andra avstängningar, när det skett andra saker, så liksom, man får ganska hårda straff om man gör såna här grejer.
Ja,
och nu
absolut.
Fick han 4 matcher. Och det, som du säger, det var inte oväntat. Jag tycker liksom att folk ska börja skriva, det är liksom, skandal, han borde inte fått någon match alls, för det här hände inte på fotbollsplanen och sådär. Men jag menar, så här, de måste ju gå efter några regelverk och tittar man på tidigare domar i Frankrike så ser det ungefär så här ut. Mm. Jag tycker kanske att, jag ska inte tycka det du som ska göra det här, men jag tycker att det är rimligt. Men, alltså, Zlatan själv, som du sa, är ju ganska kanske dålig på att ta när det går emot. Citat här nu från hans app som han slängde ut det här, de här orden, Disco. Hela situationen har blivit ett skämt. Löjligt och oprofessionellt. En skam för fotbollen. Ja, och nu kommer det. Jag hade blivit gladare om jag hade blivit avstängd resten av säsongen så att jag hade kunnat dra på semester. Skriver
när
det
väntar en Champions League kvartsfinal mot Barcelona.
I sin app. Men vad är det här om?
Ja, det, alltså det man skulle vilja veta här exakt, det är vem som har skrivit det, om det liksom är hans PR-människor och Raiola som har gått ihop och gjort det här för att få till någon konspiration om att han ska dra i sommar, vilket jag inte tror. Eller så tror man liksom att Zlatan har suttit där efter domen helt själv med det här kontot och bara skrivit helt i affekt så här, han var förbannad och la ut och sen ringer och bara, vad gör du liksom? Men det, och det, där, det vet man ju inte, men man har ju svårt att tro att inte är genomtänkt när det gäller Zlatan, just att allt går genom den här appen och sådär, men ja, det är ju väldigt konstigt sagt och jag vet inte om man ska ta det på allvar eller om man skämtar eller sådär. Men det sätter ju igång spekulationerna om ett klubbbyte i sommar, vilket redan är igång sedan länge. Vilket alltid är. Det är ju alltid en transfersommar med Zlatan där rykten om en det ena och en det andra kommer upp.
Men alltså, jag, för mig, när jag som någon slags lekman i sammanhanget tittar på det här uttalandet, så i mitt huvud ringer ju agenten Mino Raiola-klockor och det ringer att Zlatan kommer absolut, absolut inte vara kvar i PSG efter den här säsongen. Men du tror det ändå.
Det tror man ju nu också. Och det tror ju, alltså, när man ser det så här och man sätter allt i ett sammanhang och sådär, att Zlatan byter klubb rätt ofta, han stannar inte längre, 2-3 år och sådär.
Men
jag tror så här, att när han får sätta sig ner och tänka igenom det här så, dels han tjänar alltså 140 miljoner svenska kronor per år. Det finns, jag tror ingen klubb i hela världen kan matcha den lönechecken om man skulle gå. Det tror jag, alltså inte ens i närheten. Och jag tror ingen klubb, det är ett fåtal antal klubbar som kan lägga de här stora pengarna på Zlatan. Och det tror jag inte de är villiga att göra. Alltså om vi tittar på Chelsea, de har Diego Costa, de har Loic Remy, de har Eden Hazard, de har liksom de där stjärnorna. United har de där stjärnorna, Real Madrid har de där och det är Manchester City och sådär, så det är väl, alltså, och jag tror inte heller att Zlatan, när han kommer sätta sig ner, kommer han inte ha alla de här bra alternativen där han kommer få en bättre chans än PSG att vinna Champions League, så där tror jag kommer väga för. Och jag menar, det här snacket med Milan, varför skulle han gå till Milan? Han älskar ju stan och han älskar ju klubben och sådär, men han ansåg att de svek honom då. Och jag menar, de är liksom med mittenlag i Serie A typ. Ja, på tisdag åker jag, onsdag är matchen. Det är lite förhandspresskonferenser och sådär. Men frågan är ju hur PSG ska klara sig utan Zlatan, utan alla skadade stjärnor. David Luiz och Verratti kan inte vara med, som jag har förstått. Så att, nej, det kommer bli tufft. Men klarar man sig utan Zlatan mot Chelsea och 10 man, så kan man nog spöa Barcelona också, i alla fall hemma på Parc des Princes.
Ja, kanske. Men det är ju som sagt ett Barcelona som ju på senaste tiden har gått skapligt, får man säga.
Ja, hyfsat. Sen har de en liten kille där på topp också, Zlatans bästa polare som är rätt hyfsad. Som är rätt hyfsad form också. Så att, nej. Men det är väl som vanligt när PSG möter de här stora lagen som är etablerade, att nu ska de få ett riktigt test. Nu ska vi, förhandsartiklar handlar om, nu ska de visa att de kan vara med och slåss. Men det har de ju redan visat i och med att de slog ut Chelsea. Så nu handlar det väl mer om att samla trupperna och visa att de är det här laget utan Zlatan som de faktiskt har visat tidigare. Så att,
ja, men de har ju lite det. Ja. Du nämnde Chelsea där, att han blev visat tidigt och ändå så tog man sig vidare där via mål i förlängningen.
Och även i ligan har ju Edinson Cavani klivit.
Och vi ska säga det att PSG spelade mot Barcelona även i fjol i Champions League. Då blev det 2 oavgjorda matcher, men eftersom man spelade 1-1 hemma så gick Barca vidare den gången på bortamål.
Exakt.
Så de har ju liksom stått upp bra mot de här lagen. Så att säga att det är kört ska man kanske inte göra.
Nej, det sa vi ju redan mot Chelsea. Kändes det som. Nej, absolut inte. Sen får man att de här skadorna kommer olyckligt och det är inte sån supertiming på dem, men så är det ju för en del lagskador, en del i bilden satt. Men det blir 2 fantastiska matcher på plats, både i Paris och Barcelona. Det blir 2 veckor, en vecka att se fram emot.
Du är
här
på plats på båda. Vilket tråkigt jobb du har.
Ja, ibland är det bättre än vanligt.
Det är så, ja. Hemmamatch för Paris på onsdag, retur då nästa vecka. Tisdag kanske.
Ja, i Barcelona.
I Barcelona. Och då är Zlatan tillbaka, ska vi säga också.
Exakt.
Ja. Du, i övrigt då, den som kanske sticker ut av kvartsfinalerna förutom den här, kanske då är ett derby i Madrid.
Mycket, mycket intressant. Framförallt Atletico Madrid som jag tror kan skrälla, får man väl säga. Man kanske inte kan säga att de skräller nu. De har ju varit med och vunnit över Real tidigare. Men Mandzukic, Fernando Torres, kan han göra någonting? Han är man ju väldigt sugen på att se. De har ju fantastiska spelare. Torran, Godin som är mittback. Och, nej, det kommer bli fantastiskt. Och Ronaldo, herregud vilken form han är i. Real Madrid öser in mål.
Ja, vann de 9-1 för några veckor sedan. Han gjorde
men alltså hans mål, alltså fabrikationen, det är ju något helt makalöst.
Det har spårat ur.
Ja, det har spårat ur faktiskt. Ja.
Repris på fjolårets Champions League-final, ska vi säga. Atletico Madrid. Och nu får vi två matcher, då fick vi bara en på en sån sak. Champions League tillbaka i veckan. Fotbollspanelen är tillbaka om en vecka, för nu är det slut för idag. Disco, trevligt. Tack!
Tack så mycket.
Rocksporten på Rockklassiker med Johan Kindmark. Lördag och söndag mellan 12 och 16. Rocksporten i samarbete med Eurosport.